Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Han är en av vår tids mest älskade författare, komiker och dramatiker. Ja, i över 30 år har han varit en av landets absolut största kulturpersonligheter. Han är också guldbaggebelönad och hedersdoktor vid flera olika universitet. Romanen En komikers uppväxt, manuset till filmen Livet är en slager, de teologiska böckerna om Gud och Jesus och så romantrilogin Torka aldrig tårar utan handskar som också blev tv-serie. Det här är bara några av de succéer som hans karriär är kantad av. Nu senast under våren 2016 har han varit aktuell med föreställningen 30 år tillsammans som spelats på Cirkus i Stockholm. Det är en show som delvis sammanfattar hans 3 decennier i offentlighetens ljus men som samtidigt är en berättelse om ett Sverige i förändring. Det här är 60 minuter med mig Erik Skylt. Dagens gäst är Jonas Gardell. Vi testar bara hur du låter här. Berätta om regnet.
Det är inte så mycket att berätta om regnet. Jag har en nysådd gräsmatta i mitt skärgårdshus som behövde det här regnet. Så att jag tillhör de som tycker att det regnar på ordentligt nu. Så räddade jag min gräsmatta för att det går inte att vattna med brunnsvatten.
Flytta den här 1 centimeter närmare.
Ja.
Så får du en härlig mörk och fyllig röst.
Ja, jag har en oväntat djup röst.
Ja.
Många som parodierar mig gör mig till en ganska gäll fjolla. Och jag har, och då tycker jag att de har studerat objektet illa. Jag är ju bara utom bas om man ska liksom sjunga.
Ja, jag hör det nu.
Ja,
faktiskt.
Ja. Jo, jag kan vara väldigt djup.
Jonas Gardell är blöt när han kommer fram till min arbetslokal i Gamla stan i Stockholm. Ute har det hellregnat, men det avskräckte honom inte från att ändå ta cykeln hit. Efter ett tag har vi lyckats hänga upp hans regnkläder på olika ställen i mitt lilla rum och Jonas Gardell kan äntligen luta sig tillbaka i min röda soffa. Han berättar att han just nu är inne i en ovanligt fri period. Showen 30 år tillsammans har uppehåll och återkommer inte förrän till hösten. Det har gjort att han kan koncentrera sig på skrivandet av en kommande roman. En bok som skulle kunna ses som en släktkrönika men som också är en del av ett större projekt som handlar om Sveriges utveckling. Om det här kommer vi prata mycket under vår timme medan regnet trummar mot gatstenarna på den lilla gatan utanför. Men vi kommer även tala om politik. På ett sätt skulle man kunna läsa nästan allt som Jonas Gardell har gjort som ett uttryck för en politisk kamp. Här finns striderna för homosexuellas rättigheter som sträcker sig från ungdomens aktioner via hans författande till det enkla faktumet att han och maken Mark Levengood tidigt var så öppna med sin relation och sin kärlek till varandra. Och så har vi trilogin Torka aldrig tårar som berättade den delvis okända historien om AIDS-epidemin som började på 80-talet. Men här finns också något helt dagsaktuellt som bland annat går att följa på just Expressens kultursidor där Jonas Gardell är en viktig röst. Här har vi till exempel nu under våren kunnat läsa många Gardell-texter som handlar om Miljöpartiet, om Mehmet Kaplans kontroversiella måltider och om Yasri Khan som inte ville ta kvinnor i hand. Allt det här kombinerat med hans inflytande på sociala medier gör Jonas Gardell till en stark politisk röst i den svenska offentligheten. men vi börjar med att prata om skrivandet. Om den kommande romanen som långsamt håller på att växa fram. Den som ska försöka fånga en nation i stark förändring.
Jag har ett projekt sedan ett antal år tillbaka att där jag funderar kring vad som hände med det Sverige jag växte upp i. Jag växte upp i ett land med 2 tv-kanaler, 3 radiostationer och en Ingmar Stenmark. Och ett land som hade en svensk berättelse som uteslöt alla andra berättelser. Ett land där man suddade ut sin dialekt och där man... Jag minns min pappa, hur han tyckte det var en triumf när bilregistreringsplåtarna byttes ut. Tidigare så hade de visat varifrån landet man kom. Men nu i det nya Sverige behövde man inte längre redovisa ett ursprung. Vår bil hette DXX306. Det lät som en spionroman eller någonting. Och att i pappas värld var det alltså något fantastiskt att kunna lämna sitt ursprung, att inte längre behöva kännas vid det. Och det här landet under min livstid har förändrats något oerhört och har nu blivit ett land med ett sår, ett myller av berättelser som alla kräver att få bli hörda och där alla blir oerhört upprörda och kränkta om man inte dessutom förstår att just deras terminologi är den som måste gälla i varje ögonblick. Och det där gör mig nyfiken. Vad var det som hände? Och hur gick det här till? Och det, eftersom jag är en ambitiös herre, så har det blivit 3 stora projekt. En show som heter 30 år tillsammans, där jag pratar om de här sakerna. Och en tv-serie som heter De dagar som blommorna blommar, som är inlämnad och nu håller de på att finansiera dem, den serien. Och den här romanen. Alltså ett gigantiskt projekt för mig om Sverige.
Det här är ju oerhört intressant. För att det här är någonting som jag själv gått och funderat så mycket på. Alltså nu, vi är ju inte riktigt samma generation. Men jag upplever också min barndom som... Alltså den var kanske inte så där oerhört homogen som man ibland läser. Men det fanns en ideologi som sa att det homogena var någonting fint. Och det där känner jag... Jag upplever att det, den här normalitetsvurmen eller homogenitetsvurmen, den finns liksom kvar i något socialt. Samtidigt som vi har den här stora svenska berättelsen om Sverige som det öppna, toleranta landet. Och här är det någonting som skaver. Det är någon paradox här.
Det är mycket som skaver. Jag menar just att vi har en självbild av det öppna, toleranta landet samtidigt som att vi är landet som mest hyllat till social ingenjörskonsten. Mm. Idén om att man kan konstruera fram ett lyckligt samhälle och en lycklig människa. Och att för att göra det så ska man ibland fara fram med medborgarna på ett sätt som vi som tittar på det från ett avstånd, vi kan förstå hur lyckliga de blir när vi steriliserar dem eller när vi eller vad vi nu gör. Och att jag menar, Sverige är det land som i princip uppfann rasbiologin. Vi exporterade rasbiologiska institutet till Tyskland. Vi, som jag sa innan, intervjun började nu, att jag håller på att plugga in just hur de döva situationerna, teckenspråket var förbjudet i skolorna och till erkändes av Sveriges riksdag först 1981. Och jag tycker det är väldigt fascinerande med när man börjar titta närmare på sin svenska historia och upptäcker att den enda berättelsen var en enda berättelse bara för att vi så gick med på att förtränga de andra berättelserna. Det gällde ju också om du var homosexuell. Som jag skriver i den nya romanen om min mamma som var en väldigt knepig kvinna. Bara hennes vänsterhänthet var ju något... det var liksom inte bara förbjudet, det var nästan något syndigt. Och hennes hand... Hon fick sin vänster hand fastbunden bakom ryggen. Eller bara platt fot. Det var liksom någonting som nästan var misstänkt att vara landsförrädare medan du med din plattfodighet inte kunde fullfölja värnplikten. Och därför jag i princip hade svikit ett land. Det var mycket misstänkliggörande att vara plattfot. Det var ju också ett skällsord. Och han är plattfot.
Det här är...
Och luktar vitlök.
Ja, just det, vitlöken också. Nej, men det här är ju intressant. Alltså frågan om tolerans och intolerans och svensk självbild. Jag ser ju dig som en stark dagspolitisk kommentator. Och särskilt nu under våren så har du skrivit flera väldigt intressanta texter om just Miljöpartiet. När det handlar om... För att Miljöpartiet är någon typ av förlängning av det här tänkandet som både kanske har det bästa i det och det sämsta. Jag bara tog fram ett parti här från en av vårens texter där du själv utgår från ett gammalt minne. Jag läser lite här. I vår ambition att vara öppna och inkluderande var vi så oändligt mycket mer tillmötesgående och förstående inför den buddhistiska nunnans enerverande trummande än inför den kristna prästen som enbart skulle hålla sig i kragen och inte komma här och pracka på oss religion. Livrädda var vi att verka trångsynta och fördomsfulla och med en genuin om en ibland naiv önskan att omfatta, inkludera och respektera allt och alla utan att ifrågasätta det rimliga i buddhistiskt trummande på stormöten eller för allt i världen vägran att skaka en kvinnas hand med någon flummig hänvisning till att det är ett sätt att visa respekt. Alltså här tycker jag du sätter fingret på någonting ju problematiskt både inom politiken och kanske inom Miljöpartiet men också i samtiden.
Min association som jag gör direkt när jag läser den texten är en text som jag håller på att skriva som jag inte ännu har publicerat där jag tycker det är intressant att Kahn när han ska motivera varför han inte skakar hand så säger han att som jag är uppfostrad är det alldeles för intimt och då tänker jag att men snälla kära du för jag tycker han har fått löpa väldigt mycket gatlopp så jag ska inte raljera. Men snälla kära du, vi har alla blivit uppfostrade. Vi har alla haft en mamma och pappa som berättat om världen, hur den ser ut. Och en del att bli vuxen är att upptäcka att mamma och pappa hade fel. Världen ser inte alls ut som. Och de allra flesta delar inte alls vare sig din uppväxt eller dina intressen eller dina bevekelsegrunder. Och det smärtsamma med att vara vuxen just att hitta, att förstå att så är det. Och att vi måste se vad i vår uppväxt kan vi ge upp för att möta andra. Och vad är det som är kärnan som vi inte kan ge upp. Och det där är ju, för mig handlar den här handskakningsdebatten om djupt existentiellt. Och jag tycker för mig är kärnan som jag är uppfostrad så. Att det där är ju någonting som vi ständigt måste konfrontera när vi möter en värld som vi inte känner igen. Och också låta, en del av livet är att låta världen påverka oss och förändra oss. För annars är det ju fullkomligt poänglöst. Tony Kushner, jag uttalar det säkert fel. Så fort jag säger utländska språk så uttalar jag det fel. Jag är väldigt dålig på språk. Han skrev en pjäs som heter Angels in America där han beskriver New York som the melting pot. För det är så New York är. Det är the melting pot där alla olika kulturer och människor blandas. Men han beskriver som the melting pot where nothing ever melts. Och poängen är ju att du ska smälta samman. Poängen med mångfald är ju att det är fantastiskt att vi har fått en hylla med så mycket nya kryddor i vårt kök. Men för att det där ska få något resultat måste du hälla i kryddorna i grytan och låta dem gifta sig med varandra, påverka varandra och ta smak av varandra. Och om du behåller varje enskild krydda i varsin glasburk som är tätt försluten och inte kan möta de andra, då är du ju helt poänglöst, då har du ingen mångfald. Överhuvudtaget, då har du ett antal parallella slutna samhällen. Och det är fullkomligt livsfarligt.
Hur ska den här sammansmältningen kunna ske då?
Med smärta. Men det är inte farligt att det gör lite ont. och att upptäcka att mamma och pappa hade fel. Och du tar just den här handskakningen, då kan man ju tänka, jag säger inte att det är rätt, men man kan tänka sig att så med tanke på att kvinnan, vad hon har kämpat mot, jag kan inte hela världshistoria, men jag kan någorlunda Europas, eller vår historia. Och jag menar, där var det ju, där ifrågasattes sig om kvinnan överhuvudtaget kunde kallas för människa. Och enda skälet till att hon ändå var människa kom man fram till var för att hon var skapad av Adams revben. Det hängde på ett jävla revben. Och därifrån har kvinnan fått kämpa sig fram millimeter för millimeter. Rätten att freda sin kropp, rätten att få ärva sina föräldrar, rätten att få utbilda sig, rätten att få ett yrke, rätten att vara myndig, rätten att få rösta. Det där är, och kvinnan är långt ifrån framme. Långt ifrån framme. Och den mångtusenåriga kampen måste också vara värd någonting. Och då får man mäta det gentemot en människas också rättmätiga känsla av att det gör jätteont att gå emot det som mamma och pappa lärt mig. Och det menar jag inte alls elakt.
Hur ser du då på din egen, vad ska man säga, på ditt eget politiska...
Märker du att jag sällan svarar på dina frågor?
Nej, men det gör ingenting.
Det... Jag associerar till något annat och sen så blir det jag är hemsk.
Nej, men, ja, men är inte det egentligen det goda samtalet? En lång associationskedja?
Kanske.
Jag tror det, för att annars så blir det så analogt att det bara kommer frågor och sen så ska det formuleras ett svar och så kommer en ny fråga.
Det blir ju också så, i och med att jag mitt i ett romanskrivande så filtrerar jag allt jag hör och allt jag ser och allt jag upplever genom det liksom, den romanen och det som den romanen handlar om, vilket gör att jag hamnar i varav mitt hjärta är fullt, talar munnen.
Men hur ser du då på din, vad ska man säga, på ditt politiska inflytande?
Efter Torkade tårar utan handskar, som ju fick sånt oerhört genomslag, så fick jag ofta frågan om hur jag skulle bli ihågkommen. Torkade tårar blev ett sorts monument, en sorts staty, och som jag naturligtvis kunde ha svårt att jag måste förhålla mig till monumentet Torkade tårar resten av mitt liv, liksom jag antar att Claes Östergren hittat en relation till Gentlemen eller Uffe till Jack. Och Torkade dessutom fick ju en inte bara en betydelse för att det var förhoppningsvis bra böcker, bra tvc, utan också fungerade också folkbildande utifrån att man fick syn på en stor människogrupps situation i vår närhistoria. Men i alla fall fick jag frågan ofta hur jag skulle bli ihågkommen. Hur skulle det bli ihågkommen? Och jag svarar fullt ärligt att jag inte kommer att bli ihågkommen. Jag har inte gjort någonting, skrivit någonting som är värt att minnas om ett antal år. Jag kommer att bli glömd.
Tror du det?
Mm. Och jag tycker det finns en stark försoning i det. Nästan en sorts tröst. Nästan belöning.
Jag tror inte det
är
sant.
Jag är en man som har larmat och gjort mig till. Och somligt var angeläget, somligt kanske inte var lika angeläget. Men jag finner en försoning och en tröst i att jag en gång ska ligga på Skogskyrkogården som en av alla dem som kämpade och gjorde vad han kunde och som sen hade sitt liv borta. Men när jag säger det, så det jag sen säger är att det jag tror att jag gjorde är att jag var en del av en vind som blåste. Och jag tror också att jag visst, att jag till och med, och det här är nog oerhört, att jag var med och påverkade vindens riktning. Jag tror jag förändrade en vind. Och att kunna säga om sig själv att i mitt liv har jag varit med och förändrat en vind. För vindar, de är svåra att förstå sig på. Det är något jättestort. Och det tror jag var vad jag gjorde. Jag tror jag var med och förändrade en vind, en riktning.
Men tror du verkligen att du kommer bli bortglömd eller vill du bara det?
Ja, båda delarna. Mm. Men jag tänker att jag var med och påverkade ett samhälles utveckling. Och det har jag gjort. Jag har förändrat. Jag har haft betydelse. Men den betydelsen är inte bestående. Liksom, du inte heller glömmer. När vinden har avtagit och du är stilte så har du väldigt svårt att minnas vinden.
Tror du kanske vill ha en grav anonym på Skogskyrkogården, men jag tror att jag tror att människor runt omkring dig kommer vilja placera dig på Katarina kyrkogård
bland de andra.
Ja, och alla de stora kultur.
För mig vore det sorts straff. Mm. Att då ska jag inte ens i den här jävla döden få tillhöra. För mitt livs kamp är ju att jag aldrig har varit bra på att tillhöra. Jag tillhör ingen församling, ingen förening, ingen arbetsredaktion, ingen grupp, ingen kör, ingen idrottsförening, inget gäng, inget chillinggäng, inget kvarterets gatan, ingen. Alla, jag är jättedålig på det. I den här romanen jag skriver nu så skriver jag om en person som är just väldigt dålig på att tillhöra. Och den här personen dör i en trafikolycka 1998 och blir då en av 506 personer tror jag som dör i Sverige i trafikolycka det året. Och genom sin död så uppgår han för första gången i ett kollektiv. Genom att bli en pinne i statistiken. Och jag tycker och jag känner att han är väldigt nöjd med det. Och det där är någonting som är en del av min livssorg, att så är det. Samtidigt så vill jag ha det så. Mm. För jag behöver vara väldigt mycket ensam. Och jag har svårt att tillhöra. Jag går gärna undan.
Men att inte tillhöra är kanske den enda sanna grunden för den stora konstnärliga friheten.
Ja, det kanske är så, ja, men jag har inte alls tänkt så. Jag bara vet att jag behöver vara väldigt mycket ensam.
Ja.
Och att ibland är det väldigt... Ibland upplever det som sorgligt att jag säger tack, men jag måste hem. Ja. När folk frågar att jag vill följa mig ut och ta glas. Och jag, en del av mig vill ju gärna säga ja tack, gärna, jag vill gärna ta glas med dig. Men ändå så hör jag mig själv säga nej tack, jag måste hem. Och på vägen hem så ser jag alla som sitter på uteserveringar och ha roligt. Och jag förstår inte på ett plan varför var det så viktigt att säga nej. Och jag vet också att om Mark är borta, vi inte har barnen och det är fredagkväll, det finns ingen som är tystare än min telefon. Det finns inte någon som skulle ringa mig och fråga om ska vi göra någonting. Det fungerar inte så. Och det kan jag på ett plan uppleva som ett stort misslyckande i mitt liv. Och sen när jag inte är vemodig så upplever det som en stor besignelse. Min politiska betydelse som vi nu pratade om egentligen är nog den att jag var med och påverkade en vind. Och jag tror idag att varje röst som försvarar liksom, det humanistiska samhället är livsviktig. Och jag har haft ett par drev mot mig sista veckan på det i mina tycken rätt överspelade media Twitter. Jag skulle säga att Twitter är slut. Dess betydelse är mycket liten.
Mm. Jag kan hålla med faktiskt.
Men det räcker med att man tror att det betyder någonting för när man är där. Och sen när man tar ett steg åt sidan så upptäcker att det inte finns. Hur som helst så... jag har fått höra väldigt många mycket förakt för att jag är marxist och jag är vänster. Och jag försöker varje gång svara, men jag är inte det. Jag är kristen. Och funderar på om jag ska rösta på Center nästa gång. Och sen tänker jag en gång till, ja men det kanske är så i högerpopulismens tidevarv. Att rösta på Center är nästintill marxistiskt. Det är liksom, det är far out left. Annie Lööf på hennes kommunistfrilla. Och hur snabbt det har gått till att vara, att det är så lite. Jag tror att någon på Svenska Dagbladets ledarredaktion som avfärdade Sveriges kristna råd när de ville värna liksom, flyktingar. Avfärda de hånande som gråterskor. Andra ord, gråterskor. Jag tycker det är hemskt intressant eftersom det också innehåller det förminskande i att vara feminin, att vara kvinna. Och att det är då de människor som tidigare i samhället haft som uppgift att påminna oss om våra moraliska skyldigheter, våra andliga värden och att världen är mycket mer än bara det timliga. Att de blir helt avfärdade. Och av en tidning som i grunden ändå ska vara konservativ. För det är så antikonservativt det kan bli. Nästan marxistiskt.
Men vad är det här som håller på att hända i samhällskroppen då? Vart är vi på väg?
Ja, det är bitvis ganska otäckt det som sker nu. Men återigen, i den här 30 år tillsammans, den föreställningen jag gör nu. Där kommer jag fram till, jag pekar på en bild på Jimmy Åkesson. Där han omges för Ultima Thule, han är på kräftskiva och har på sig fula rutiga shorts. Och jag säger att den här, tycker den här bilden är intressant, för jag tror att den delvis svarar på frågan varför vi inte känner igen fascismen när vi ser den idag. Det blir väldigt tyst i publiken och man kan höra hur det skruvas på sig. Och så, det tror jag för att vi inte känner igen den. Den ser inte ut som vi trodde. Den ser ut som Ullared. Den är inte tysk, den har inte lång skinnrock. Den jagar inte Indiana Jones i jakten på den försvunna skatten. Vi har hållit utkik åt fel håll. Vi har hållit spaning efter en gapig gubbe med uniform och mustasch. Och så får vi en glasögonprydd kille från Sölvesborg med fula, rutiga shorts. Och då skruvas det ännu mer på sig i publiken. Och då spänner jag ögonen publiken och säger, om ni tycker det här var taskigt, ska du komma ihåg att de här killarna, sådana som de här, när jag skrev mina första romaner, Odjurets tid, Prärjehundarna, Vilgo hem och Fru Björks ödmjuka äventyr, hade sådana som de här rakade skallar och kängor med stålhätta och sparkade ner mig och misshandlade sådana som mig om vi vågar oss för nära helikopterplattan i Stockholm. Och idag när en medelålders herre så sitter sådana som de här i Sveriges riksdag. Och då undrar man, hur blev den här tiden vi lever i, hur blev den så ond och så dum? Och sen fortsätter jag säga att, men vilken tid är inte ond och dum? Det här samhället jag har berättat om i 30 år och gjort sketcher om och varit rolig. Och med det där landet med två tv-kanaler och tre radiostationer och en med Ingmar Stenmark. Det var också ett land där man fick våldta sina fruar, misshandla sina barn, där kvinnor inte fick bli präster, där homosexualitet var en sjukdom, där turk på burk luktar urk. Det vill säga, det är livsfarligt bara för att vi... Jag har ju, som beskrivit det här landet, jag har fått folk att minnas det och värmas av det och nostalgiskt minnas och skrattat åt det. Men det är inget land att längta tillbaka till. Det är ett förfärligt land. Vi är mer tolerant idag. På mängd plan. Så att när vi säger hur blev det så otäckt, så ont och så dumt, och vad är det för läskig värld? Jo, det är läskigt, men det är hela tiden läskigt. Mm. För jag har hela tiden varit på randen till en avgrund. Avgrund ser sedan olika ut. Alltså, och varje generation har en skyldighet att hålla sig på rätt sida om avgrunden. Men avgrunden finns där alltid alldeles tätt in till dig. Och saken är att varje generation måste sen växa och leva upp till sin storhet. Mm. Och till sin, vad som krävs av den.
Thank you.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Jonas Gardell. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Men hur ser då världen eller vägen, alltså hur ser vägen ut då till fred i vår tid, i vårt samhälle, i Sverige, så att det inte polariseringen ska bli allt för stor då?
Ja, Mahatma Gandhi skulle ju svara på en gång, det finns ingen väg till fred, fred är själva vägen.
Vad tror du då?
Ja, det är relativt klokt. Han är inte ensam om det, utan det där går ju tillbaka till en mängd olika visdomslärare genom årtusenden som påpekar att fred är vägen. Och med mitt gamla förflutning inom icke-våldsrörelsen så tycker jag att det finns något rimligt i det. Vad var nu din fråga?
Ja, alltså hur ser, om vi då i just 2016 identifierar våra tidsproblem. Som jag skulle kunna säga är en typ av samhällelig polarisering. Som du kanske nyss uttryckte med att till och med Annie Lööf kan anklagas för att vara marxist.
Ja.
Hur ser då vägen ut att den polariseringen inte ska bli så stor så att den bryter sönder demokratin? Så att till slut så kommer man inte kunna samarbeta.
Ja, alltså det finns ju en trumpifiering av politiken också i Sverige som är väldigt tydlig. Och där man tar till en massa dumma verktyg bara för att man kan. Och de här verktygen, om man använder dem, slår sönder inte bara motståndare utan också själva bygget, demokratibygget. Och det borde man akta sig för. Det finns en mängd konkreta saker man kan göra. Jag tror till exempel att det är livsviktigt att vi motar de multinationella amerikanska medieföretagen i grind och tvingar dem till att ha ett ansvariga utgivare. Tack så mycket. Och bötfäller Google, Twitter, Facebook rejält för vad de har ställt till med. Att de liksom ett företag som kastar ut kemiskt avfall får betala för att sanitera vad de har ställt till med, så bör Facebook, Twitter och alla de här företagen tvingas betala rejält för det avfall de har spilt ut utan att ta ansvar för sig. Och det tror jag är bråttom. Historiskt sett har det också varit så att kombination anonymitet och mängd är farligt. Så fort ett samhälle inte kan upprätthålla lag och ordning av olika skäl, för att det är en naturkatastrof eller krig eller vad som helst. Alltså när inte myndigheten kan sätta en polisiär makt bakom en lag vi gemensamt kommit överens om. Då uppstår varje gång att människor i kraft av sin mängd och anonymitet bildar en pöbel. Och pöbeln har alltid gjort samma sak. De har plundrat, stulit saker som inte är deras och plågat andra människor som inte kan försvara sig. Och det är exakt vad som händer på nätet. Man plundrar, det vill säga man tar gärna filmer, böcker, bilder, serier, musik som inte är dina för att du kan. Och du hånar, hotar, plågar de du har lust att plåga och håna. Och det där funkar inte, för vi kan inte leva i ett samhälle. Vi kan inte leva mitt i internet som är en pöbel. Och det pöbel får ett fritt spelrum. Alltså måste du tukta det. Så, och det här är lite kontroversiellt. Men jag är en sträng herre. Och det här kommer du inte ifrån. Men så det är en tydlig, om vi ska konkreta. Sen har jag ju till exempel nu i det globala samhället, eller i det mångfaldssamhället, så tycker jag redan att jag lite pekade lite på det. Att du måste nog tänka att du kan inte vara... Vi kan inte ha varje, mångfald kan inte vara att varje kultur är i varsin liten tättförsluten burk där, som aldrig får mötas. Och därför blir det en stor fara med separata badtider eller separata samhällen av något slag. Vi måste tåla att se att andra inte är som vi. Och att påverkas av det. Och att det inte är farligt. Och... Nu fick en helt annan situation. I en församling en gång tillhörde och som jag var med och utvecklade, kristen församling, så använde vi uttryck att vi är här för att vi har förnummit att det finns något gudomligt tillvaron, och vi är här för att var för sig och tillsammans utforska det. Och jag tror hemligheten bakom en församling, ett samhälle, är att man är på en gång var för sig och tillsammans. Man kan inte bara vara tillsammans. Man kan inte bara vara var för sig. Och man måste vara en melting pot där something melts. Mm. Och att i min bok om Gud skriver jag om den muslimska mystiken Ibn Arabi. Som på 1200-talet skriver att Gud eller Allah i oss nedlagt. Gjort ett avtryck som är unikt för var och en. Gud eller Allah har nedlagt ett av sina oändligt många Guds namn i var och en av oss. Och det du kan göra och jag kan göra är att söka just det avtryck, just det Guds namn som Gud nedlagt just oss. Och hysa en respekt för att ditt sökande ser annorlunda ut eftersom ditt Guds namn är ett annat. Och det där blir ju en Gud för mångfalden. Alltså en Gud där, men där just... Det vi helt enkelt hamnar är var för sig och tillsammans. Mm. Vad kan jag faktiskt ge upp utan att min kärna går sönder? För att jag måste nog ge upp en hel del. Mm. Och leva med att du lever på ett annat sätt för ditt gudsnamn är helt annorlunda. Och att i det här när vi då sa att vi är här för vi har förnumt något gudomligt som söker var för sig och tillsammans. Och att vår uppgift är att hysa respekt för att vår nästa sökande ser annorlunda ut. Och det samhället behöver göra då, vi behöver bygga ett samhälle där vi tillåts söka vårt Guds namn. Men där samhället också skyddar vårt sökande. Där vårt sökande inte får gå ut över ditt sökande. Och så vidare. Och det där är ju väldigt enkla saker. Men och det där går att lagstifta kring. Sen till jag då rent praktiskt till exempel att jag är ju varm förespråkare för en svensk finansierad, alltså jag vill ha en statligt finansierad imambildning. Och då vet jag att utredarna kommer fram till att staten ska inte lägga sig i. Men se, staten lades i kristendomen väldigt många hundra år. Och jag tror att man måste ge islam lite försprång, alltså lite inte försprång, lite möjlighet att ta igen försprånget. Och jag tillhör de då oerhört pragmatiska som hävdar att islam kommer i mötet med den sekulära samhället och vårt humanistiska samhälle kommer islam att förändras. Varför tror jag det? Jo, för att kristendomen förändrades. Vi har en svensk kyrka som för 30-40 år sedan var i princip att homosexuella måste leva i avhållsamhet om de överhuvudtaget skulle tolereras. Och idag har vi en svensk kyrka som stöttar homosexuella män i Kina genom att trycka upp kondomer med svenska kyrkans stämpel på för att hjälpa män som har sex med män att skydda sig mot HIV. Och det är en fantastisk utveckling. Och den utvecklingen skedde just i mötet med varandra. Ett möte där vi säger... Jag måste vara öppen för att förändras i mötet med dig, för annars är det ingen idé att vi möts. Då återigen de tättförslutna glasburkarna. En mellanmjölksislam är fullt möjlig. Och inte bara fullt möjlig, den är oundviklig. För att du kan inte låta bli att påverkas om du möts, men då måste du gå med på mötet. Alltså svensk finansierad statlig imamutbildning och statsfinansierade svenska moskéer.
Men finns det inte en risk om Alltså i den här gemenskapssträvan finns det inte alltid en risk att vi är tillbaka till det här superhomogena Sverige där ingenting får sticka ut.
Jo.
Där allting tvättas bort alltså.
Men jag menar inte att det ska tvättas bort. Var och en och tillsammans. Och att söka sitt oändligt liksom, unika gudsnamn. Och i det är också ett långt förhållande som Mark och jag lever i. Vi levde i 30 år. Då är det ju ibland så att det finns ögonblick. Efter 30 år har vi lärt oss också var vi inte möts. Där vi tittar på den andra med fasa och avsky. Och säger hur kan man leva och vara som du? Det är helt obegripligt. Och det vi har lärt oss att vi kommer inte kunna förändra den andra. På alla de här punkterna. För då går det inte heller. Du kan inte förändra den andra. Så vi har lärt oss att inte gå in i de där rummen där vi inte kan mötas lika ofta. Vi vet att de finns där och vi respekterar dem. Vi förstår dem inte riktigt, men de är ju där.
Mm. Och det är för att era gudsnamn ser annorlunda ut.
Ja, kanske är det så enkelt. Så att jag är ändå relativt pragmatisk. Vi kommer kunna ordna det här. Men då måste vi, alla de som vill vara i sina tättförslutna burkar. Om du så är Jimmy Åkesson eller om du är en person som inte kan ta en kvinna i hand, så kanske vi alla måste liksom bjussa lite här.
Jag måste bara fråga om dina
barnsligt va?
Nej men alltså så här, jag håller ju med dig att det har ju varit så här i alla tider. Jag menar, jag har ju kompisar som vuxit upp i olika kristna rörelser som varit extrema. Och de har slutat vara det. Mm. För det gick inte, för att samhället motarbetar dem. Och efter ett tag så ville de också vara en del av samhället. Och då försvann de här.
Ja, men det är också så att om du lär känna någon, som till exempel tar kyrkans inställning till homosexualitet, att det är ju svårt att upprätthålla den här demoniska idén om. Jag fick i barndomen lära mig att homosexualitet beror på demoner i kroppen. Och om du tittar på Mark när han leder sitt jäkla Victorias födelsedag, så tror jag att det är svårt att hela tiden koncentrera sig på att tänka han är en demon. För han är ju så rar. och så småningom så blir det ju svårt att säga Mark och Jonas har jag vuxit upp med. Varför får de inte vara gifta? Och då säger ju till slut riksdagen att ja, men det är alldeles rätt. Det går ju inte. Hur tänkte vi egentligen?
Men Mark kanske är Guds ängel utskickad för att sprida sitt budskap bara genom sin blotta uppenbarelse.
Den svenska katolska biskopen för ett antal år sedan, den dåvarande, han skrev ett brev till Mark där han sa att han gick med på att ge Mark nattvarden med lite stor tvekan. Och han föreslog att Mark med sin kraft skulle bli kyskhetens apostel i Sverige genom att han skulle avstå från sex. Och jag blev så arg. Hörru du gubbjävel, bara för att du inte får knulla så ska du inte förmena mig att ligga. För jag tycker det är kul.
Böckerna om Gud och om Jesus. Två teologiska berättelser som borrar sig ned i Bibelns historier. Det här var två böcker som gjorde ett oerhört starkt intryck på mig. Kanske för att Jonas Gardell lyckades med det som många ser som ett ideal men som är så svårt att uppnå. Det är att på riktigt hålla två skilda tankar i huvudet samtidigt. För på ett sätt är böckerna en brutal uppgörelse med hur den kristna tron vuxit fram. Här finns nämligen många trådar som visar på hur uppfattningen om Bibelns Gud, ja, hur den uppfattningen vuxit fram ur en rad skilda traditioner under tusentals år. Jonas Gardell tecknar också ett porträtt av Jesus där han övertygande visar hur Jesusgestalten mycket möjligt kan ha varit inspirerad av långt mer än bara faktiska händelser. Men samtidigt så viker han aldrig av från tron. Den finns fortfarande kvar, kanske annorlunda vid slutet av hans bildningsresa, men ändå lika stark.
Jag går ju inte igenom ett sånt 15-årigt projekt utan att förändras och utan att påverkas. Så jag är inte oförändrad. Men det är inte heller meningen med våra liv att vi ska vara. Det är samtidigheten, du sa att det är samtidigt. Och så är det, jag tror jag skriver någonstans att jag kan... Jag har kommit så långt i mitt sökande och mitt forskning och mitt läsande att jag nästintill kan bevisa att Gud inte finns. Jag kan med klara och tydliga argument liksom, argumentera för detta. Men ändå så tror jag. Om du väcker mig mitt i natten och säger Jesus är uppstånden, så svarar jag att han är sannligen uppstånden. Jag är dessutom fullt medveten om att mitt gudssökande, min tro på Jesus är kulturellt betingat och att jag har inget som helst, känner inget hot mot att andra uttrycker sitt gudsnamn på ett annat sätt. Men det var, jag tänker nu att min gudstro idag inte är så mycket en övertygelse som en instinkt, en reflex. Det är vad som är kvar, reflexen. Men reflexen är också det mest ursprungliga. Vi föds med två reflexer, för den ena är att suga, den andra är att greppa tag. Allt annat måste vi lära oss. Och så att en reflex, att ha det kvar, det är någonting väldigt, väldigt ursprungligt och väldigt starkt. Och det kommer vara, den tror jag kommer vara med mig in i döden. När jag överlämnas till den nya romanen, det finns ett, det finns ett sånt fint ställe där någon överlämnas i döden. Det kan jag inte berätta om nu, för det blir jättebra. När min mor, som var dement i 14 år och blev värre och värre dement, så tänkte jag att det, alltså jag tänker mig Gud som någon som aldrig överger. Om jag ska definiera Gud en mening, så är det den som aldrig överger. Och när jag födde mina barn så viskade jag till dem att Guds välsignelse. För att om inte jag finns här för att skydda dig. Om inte jag. För det kommer jag inte kunna vara. Så kommer du ändå aldrig vara övergiven. Vem du än är, vad du än gjort, så finns det någon som är där och som lovar att bära dig hem. Eller leda dig hem. Det var Gud, det är löftet om att någon ska leda dig hem. Och det löftet gällde mina barn, inte jag där, men det löftet gällde också min mor i hennes demens. Så är min tro att det någonstans i henne fanns en kärna som oförstörbar och som djävulen i form av demensen inte kunde komma åt. Och i den kärnan vaggade Gud, min mamma, helt oförstörd. I Gamla testamentet så kommer Gud till Jakob, patriarken. Patriarken Jakob, som har svikit sin familj, som har svikit sin bror, som har nästlat åt sig både förstfödslorätt och välsignelse. Och han var tvungen att fly sin liksom, familjens rättmätiga vrede och kom ut i öknen, som är då ett traditionellt tillhåll för demoner och mörka krafter och ondska. Och han lägger sig och sover, och till honom i drömmen kommer Gud ner på en steg och säger att jag vill vara din Gud. Jag ska alltid vara hos dig. Jag ska aldrig överge dig. Och jag ska leda dig hem igen. Och det vill säga att Gud kommer oss när vi är som, du vet, när vi är som värst. När vi förtjänar det som minst. Och säger, jag ska ändå vara din Gud och jag ska leda dig hem igen. Och det är vad min Guds tro är. Det är som en instinkt om att inte vara övergiven. Och att veta att Gud är den som leder hem. Och den övertygelsen har jag kvar. Oerhört starkt. Lika starkt som en sugreflex.
Men när du ligger där på skogskyrkogården. Mm. Bortglömd. Av allt, alla människor. Var är du då?
Men då är jag ju vaggad av Gud. Alltså det finns en sån... det kommer i romanen. Det finns en sån... Den passagen är så fin. Den är väldigt barnslig. Alltså det vill säga att jag är ju då sjätte generationens baptist. Jag har varit baptist så långt tillbaka man kan vara baptist i det här landet. Och nu säger jag så pratar inte som min släkt. Men det är, i romanen så är det ett och samma. Och då med min frikyrkliga bakgrund så är vi då alltså frikyrkliga från en tid då bolaget var frikyrkliga. Då man blev förföljd av myndigheterna och då barn blev tvångsstöpta och man blev landsförvisade. Så jag tror hela mitt behov av hela min upproriskhet och min vägran att inte få göra som jag vill och tänka som jag tänker, det tror jag är en frikyrklig, liksom. Det är min frikyrkliga släkt. Och i vår släkt tänker vi oss att alltså när vi, i och med att vi är frikyrkliga sedan så lång tid tillbaka, så himmelriket är inte bara liksom mötet med Gud, utan det är också ett jäkla stor släktträff. Med fromma, kloka och förståndiga och dystra och allvarliga åkvistare och rasmussenare med buskiga ögonbryn och vattniga ögon. Ganska fulliga också, hoppa. När mamma skulle beskriva vad hon skulle göra i himlen, vad himlen är, då sa hon, det första jag ska göra är att jag ska krypa upp i farfars knä och dra honom i skägget. Hon hade ingen, och det var inte Gud hon skulle möta första hand, utan längtade efter farfar.
Men då när du klättrar upp för den här stegen och träffar den stora familjen igen, vad vill du säga till din mamma då?
Jag håller på och skriver väldigt mycket om henne just nu jag skriver väldigt dokumentärt, väldigt, väldigt mycket släktforskning och sådär, men genom att ändå gå in med mitt skönlitterära synsätt kan jag gå djupt, djupt in i en karaktär och plötsligt lära mig någonting om personen som jag tror blir ganska sant genom att jag identifierar mig så starkt med den personen jag skriver om. Så jag tror jag håller på att lära känna min mamma på nytt igen just nu i mitt romanskrivande. Vad jag skulle säga nu, Maria? Jag tror inte jag skulle säga så mycket. Jag tror vi är rätt avklarade, morsan och jag. Så att vi skulle nog bara tycka att det var... Och jag tror att hon är friare i himlen också, för hon var en rätt galen kvinna. Jag tror att hon mådde bra av att komma till himlen och slippa liksom den här världens krav på att vara ordentlig. Men sen tror jag ju också, i och med att jag är då en sträng herre, det är ju en av mina, i och med att jag ofta, du vet, ansvarar av de här som, åh, låt gå killen, du vet, åh, jag är ju jättesträng på min plan. Och det, och om du, just med det här humanistiska kampen som förs nu, handlar ju om att jag verkligen, i Matteus står att en dag ska vi, Gud, eller kungen står det, skilja fåren från getterna. Och sen ska jag säga till den ena gruppen att jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var sjuk och ni vårdade mig, jag var naken och frusen och ni klädde mig. Och då ska vi säga, de som är till den gruppen ska säga, men herre, när såg vi dig hungrig, naken, frusen och sjuk? Och kungen ska svara, när helst ni gjorde detta för någon av dem, var det mina minsta, så gjorde ni det också för mig. Sen ska jag säga till den andra gruppen att gå bort från mig, för jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka, jag var och så vidare, sjuk och frusen och ni hjälpte mig inte. Och det är fullkomligt självklart vad den här berättelsen säger oss. Den här berättelsen säger oss att vi allihopa, du och jag, Jimmy Åkesson och alla ska ändå möta en 3-årig pojke i himlen som sa jag drunknade i Medelhavet för att ni inte vill ha mig. Och vi måste en gång se den här lilla pojken i ögonen. Och det kommer vi inte ifrån. Det är, vi kan inte ha en kristen tro utan det. Vi ska en dag stå till svars inför en 3-årig pojke. Och då är det upp till dig om du kan se den här pojken i ögonen eller inte och säga jag gjorde vad jag kunde eller jag gjorde i alla fall lite, jag försökte någonting. Eller om du sa nej, jag var för bekväm eller jag var för lat eller jag var för snål eller jag var för rädd. Jag var för ogin eller jag var för ointresserad. Men du kommer inte undan honom.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Jonas Gardell. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Den adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter där har vi hashtaggen 60 minuter. Musiken det var Brendan Kinsella som framförde en aria av Bach på piano. Kimiki Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på Expressen.se och på iTunes.